Jag läste här om dagen på en webbsida i en tidning om en kille som dödade en person. Jag ska inte nämna vem och vad, för att det är ju egentligen officiella offentliga personligheter som det handlar om. Och så gav han en intervju för en av våra tidningar här i landet, och så sa han i den intervju till den där journalisten: du måste förstå att det är så att några går till helvete och alla går inte till himmelen. Och så sa han: jag vet att jag är på väg till helvete. Ska vi ta en stund och be för den unga mannen? Det är hemskt vad han har gjort, det är sant. Samtidigt så finns en Gud som förlät även de som korsfäste hans son. Så det finns säkert förlåtelse, precis som vi sjöng här, eller hur? Sen såg jag i en annan tidning bara att en kille som blev förvandlad i fängelse, precis så. När han hamnade andra gången i fängelse så sa han att han hade sån längtan efter att läsa Bibeln, så han tjatade på fängelsepersonalen varenda dag tills han fick Bibeln. Och så sa han att han började läsa evangelierna. Och när han började läsa evangelierna så sa han: varenda ord jag läste Jesus sa, det gick i mig och jag bara började gråta, sa han, för att jag förstod att de här orden är en verklighet. Och ska be för där killen att Gud möter honom där. Och inte någon av oss kan förstå mening med det där som har hänt, men Gud måste ha något mer även efter det där hemska som har hänt. Fader, vi ber för den här mannen som har själv uttalat att han är medveten om att han är på väg till helvete. Herre, vi vet att vi lever i en värld som med alla sina krafter försöker bortförklara evigheten och bortförklara samvete och bortförklara din existens och kämpar emot allt istället för att bara veta att det finns en Gud som älskar världen fortfarande. Och som kan förlåta och vill förlåta. Och vi ber för där mannen som tyngs av sitt brott. Och vi vet att det är brott, Herre. Och enligt mänskligt resonemang så finns kanske ingen framtid för honom. Men Herre, du är Gud i himmelen och på jorden. Och vi ber att du ska tala till honom. Och vi ber att du ska skapa i hans hjärta en längtan efter att höra: vad har denna Jesus som sträckte sina händer på korset att säga till mig? Vi ber om det och prisar dig, Herre, för att du hör oss. Och vi tackar dig att vi kan få höra ett under som har tagit plats i hans liv, i hans hjärta också. Det skulle inte varit första person, det skulle inte varit sista person. Herre, vi tackar dig för att du vill förhärliga ditt namn även i sådana situationer. I Jesu namn ber vi om det och tackar dig för det. Amen. Amen. Det blir en svår predika idag, men jag hoppas att jag kommer att simma ut ur där på något sätt. Jag vill läsa från Romarbrevet 11. Romarbrevet 11. Verserna 33 till och med 36. Egentligen hade det inte direkt att göra med predika, men jag fick bara tanken att jag ska ändå läsa det. Det står skrivet så här. Paulus, han i där kapitlet innan, han liksom tar upp ett väldigt svårt ämne. Talar om det här: kan människan klaga Gud för något? Och hur ska man säga något till Gud? Och så vidare och så vidare. Och så säger han: vilket djup av rikedom, vishet och kunskap hos Gud. Aldrig kan någon utforska hans beslut eller spåra hans vägar. Spåra hans vägar. Vem kan känna Herrens tankar? Vem kan vara hans rådgivare? Vem har skänkt honom något som han måste återgälda? Ty av honom och genom honom och till honom är allting. Hans är härlighet i evighet. Amen. Visst är det så att det finns ingen människa som har lärt känna Guds tankar och Guds sinne så att han vet, att den personen vet allting, alltid och i alla situationer, vad som är Guds rätta beslut eller åt vilket håll går Guds tankar. Och det finns situationer, ju äldre jag blir måste jag säga, ju mer tänker jag på hur jag ber. Och hur andra ber. Och ibland när jag lyssnar på mig själv och när jag lyssnar på andra, så upplever jag många gånger att vi ger så många råd till Gud i våra böner. Vi säger till Gud, Gud du borde göra si och så, Gud kan inte du göra det här och där. Och det är en sak när vi har ett behov och säger, Herre hjälp mig där, gör där i mitt liv, hjälp mig. Men det är en annan sak när vi ber för olika situationer där vi är involverade, kanske speciellt i konfliktsituationer. Och när vi börjar säga till Gud vad han borde göra med den andra, då blir det en ganska isig mark vi står på. Och det är svårt därför att ingen av oss har lärt känna Guds sinne till den grad att vi vet alltid verkligen hur han tänker. Hur ber vi när vi befinner oss i konflikt? Jag minns en gång en situation som var fruktansvärt jobbigt i våra liv. Och vi attackerades av verkligen oschysta människor och helvetiska makter. Jag minns en gång när jag kom till en broder och sa, hör du, kan inte du be för mig att Gud verkligen straffar den där personen? Och då sa han till mig, nej, jag tror inte faktiskt att vi kan be så. Och så tänkte jag skulle vilja att så gärna att Gud gav honom en örfil så där ordentligt. För han har skadat oss. Och det där kommer jag aldrig att glömma faktiskt. För att jag trodde att jag visste vad Gud verkligen behövde göra. Och det finns situationer i våra liv när vi tror att Gud borde göra si och så. Men det kanske inte är så. Vems sida är Gud på i våra konflikter? Sin egen, kärlekens. Är jag inte hans egen? Okej. Josua 5. Känd text. Det är Jeriko som ska erövras. Det är tufft. Och i en stund ser vers 13, kapitel 5 i Josua, 5:13. Och medan Josua var vid Jeriko hände sig att han, när han lyfte upp sina ögon, fick se en man stå där framför sig med ett draget svärd i sin hand. Då gick Josua fram till honom och frågade honom, tillhör du oss eller våra ovänner? Är du för oss eller för våra vänner? Han svarade nej. Och jag tittade lite i grundtexten vad det här nej betyder. Vad tror ni det betyder? Det betyder nej. Men nej till vilken fråga? Nej till båda. Är du för oss eller är du för våra vänner? Och han säger nej. Och då säger han vidare, jag är hövitsman över Herrens här och jag har just nu kommit hit. Varifrån? Troligtvis uppifrån. Det är intressant hur Josua reagerar på det här. Då föll Josua ner till jorden på sitt ansikte och bugade sig. Sedan sa han till honom, vad har min herre att säga till din tjänare? Jag gillar det här. Josua skulle sannoliken önskat att det där ängeln skulle säga, jag är på din sida. Vore det inte helt logiskt att det där ängeln sa så? Självklart. Eller hur? Men det är ett svar som förvirrar. Och när Josua hör vem det är så faller han och tillber. Och jag tror att han gör det därför att han förstår att han står i en situation som han inte själv kan vara rådgivare i. Utan han måste vara en tjänare för att höra vad det handlar om. Och då säger, när han frågar, vad har min herre att säga till sin tjänare? Så ser hövitsmannen över Herrens här till Josua. Dra dina skor av dina fötter, till platsen där du står är helig. Och Josua gjorde så. Okej, låt mig få säga en sak. Jag har inte tänkt så här på det här för igår kväll. När jag såg något här som jag aldrig tidigare sett. Många konfliktsituationer som vi befinner oss i livet och är involverade i är inget annat, hör och häpna, än en helig plats. Hur i hela världen ska en konflikt kunna vara en helig plats? Jo, jag tror att det kan vara så därför att om man verkligen vill veta i en konflikt vad den högste har att säga, då måste man lägga sig på en helig plats. Då är en helig stund. Det är en helig stund därför att Gud måste säga något. Det är en helig stund därför att det är en prövestund för mitt hjärta. Det är därför det är en helig stund och en helig plats. Låt oss gå till Lukas evangeliet och se att det där platsen som jag kallar för konflikt, vad den är ute efter. Lukas evangeliet 12, verserna 13-15. Någon i hopen sa till honom, mästare, säg åt min bror att dela arvet med mig. Han svarade, vem har satt mig till att döma eller skifta mellan er? Och så fortsätter Jesus och säger, akta er för allt ha begär. En människans liv beror inte på av överför på ägodelar och så vidare och så vidare. Det är ett konstigt svar. Här kommer två bröder i konflikt. Och det är intressant att läsa olika översättningar. På en översättning, i en översättning, 1917 till exempel, så säger översättningen, min vän, säger Jesus till honom, varifrån har du fått tanke att jag skulle döma mellan er två i er konflikt? Varifrån fick man en tanke? Jag troligtvis utifrån att se Jesus, har sett honom hur han agerar. Och någonstans som man trodde att Jesus var Guds son eller något mer än en vanlig människa, så förstod den där mannen att Jesus kunde faktiskt döma rätt i den här situationen. Andra översättningen använder ordet människa. Vem har sagt till det? Eller varifrån har du fått tanke att jag skulle kunna döma mellan er? Och jag tycker om båda två, utan att filosofera och spekulera för mycket, så tror jag, om Jesus har sagt till honom, min vän, vem har satt mig till domare över er? Så tror jag att Jesus säger ungefär så här. Ditt begär, din önskan, är egentligen inte rätt. Men du är en vän, jag älskar dig. Du begär något som inte skulle egentligen vara nyttigt för dig, men du ska veta att jag har inte agg, utan jag älskar dig ändå. Andra, det där människa, vem har gett dig tanke, du skulle fråga mig att döma, skulle kunna vara precis så. Människa, du tänker så mänskligt. Men du är ändå fortfarande en älskad vän. Vad säger det här mannen till Jesus? Han säger till honom, säg åt min bror. Grundtexten säger vidare, befall honom, se till att han gör så som jag vill. Och Jesus säger, akta er, var på er vakt, undvik ha begär, all hal begär. Och så säger han vidare egentligen i samma ord, skydda dig mot det, mot allt ha begär, urskilj vad ditt hjärta egentligen har. i sig. Nu får plötsligt där konflikten en helt annan aspekt. Kunde Jesus döma rätt här? Självklart att han kunde. Frågan är vad som var rätt. Är det rätt att få sitt rätt? Eller är det rätt i Guds ögon att få sitt hjärta fri från det mänskliga som styr våra liv? Jesus i Johannes 2 säger som Jesus så här. Johannes 2, verserna 24-25. Johannes 2, 24-25. Men själv han, Jesus, han förtrodde sig Jesus inte åt dem, åt människor, eftersom han kände dem alla och inte behövde höra någon vittna om människan. Han visste av sig själv vad som fanns i människan. Det står egentligen så här. Jesus hade en kunskap som är baserad på erfarenhet av människan. Han hade en kunskap om varje person som trängde rakt igenom alltihop och visste exakt vad som finns i hjärtat. Men kära Jesus, varför dömer inte du då? Varför dömde du inte honom? Varför sa du inte till honom? Du har felaktiga motiv i det begäret, jag vill inte döma på grund av det. Varför ser inte Jesus och varför säger han istället bara akta er för ha begär? Och det står för allt ha begär. I det här fallet var det ha begär efter egodelar. Men det är det inte ändra ha begäret som hjärtat har. Har någon av oss ha begäret efter att ha rätt? Har någon ha begäret att komma som vinnare i varje situation? Fråga mina barn och min fru. Vilka andra HBR har vi? Jag måste säga ärligt uppriktigt. Jag kan inte undvika att bekänna det. Hur många diskussioner som helst har jag haft med mina barn. Och jag vet idag att jag drevs av HBR att vinna diskussionen till sist. Knuffa inte din man där. Jag såg dig, säger Herren. Varför får konfliktsituationen när Jesus är närvarande plötsligt en helt annan aspekt än de involverade i konflikten skulle önska? Han som kände hjärtan. Jo, därför att han är mer mån om våra hjärtan än om våra rättigheter. Ordspråksboken 4, 23. Framför allt som ska bevaras, må du bevara ditt hjärta för att därifrån utgår livet. Hur ska jag bevara mitt hjärta då? Vet jag vad som finns i mitt hjärta? Inte alltid. Sällan. Jag är övertygad att ingen av oss som sitter här idag vet exakt vad som finns i våra hjärtan. För några månader sedan, jag vet inte om jag nämnde detta, jag kan nämna det ännu en gång till om det behövs. För några månader sedan så var jag förskräckt. Jag blev rädd, livrädd för mig själv. När jag såg en liten aspekt av mitt hjärta som jag inte trodde fanns där. Finns en man, jag kan kanske nämna hans namn men det är inte så viktigt. En som för några år sedan var en av mest eftertraktade talare i kristna kretsar internationellt. En man som skrev en bok som var profetisk som betyder mycket fortfarande. I ett viss aspekt av Guds verk i världen. Han var så desperat efter Gud. En gång i sitt liv, så jag har träffat honom, suttit med honom, pratat med honom. Att han stängde sig i ett rum, hade bara säng och inget annat i rummet. Och han sa till Gud så här: jag går inte ut härifrån innan du uppenbarar dig för mig. Fastade, bad, var där i rummet. Och en dag såg han en vision. Krokodiler, ormar, vargar, alla möjliga odjur. Och som alla vi andra tror jag skulle göra, så började han göra samma sak. Han började strida mot krokodiler och tog han den svärd och högg av huvud på ormar och band och trampade på allt. Eller hur? Här vill jag se Jesus, och så kommer ormarna och krokodiler. Och i sin desperata kamp så säger han till Herren: Gud, vad är det här för något? Säger Gud: det där är ditt hjärta. En tid därefter föll han i synd. Hela hans tjänst blev mer eller mindre förstörd. Jag tror att han är upprättad idag. Jag tror att Gud är nådig och barmhärtig. Framför allt annat ska vi bevara våra hjärtan, för att därifrån utgår livet. Hur ska vi veta vad som finns i våra hjärtan? Gud låter oss komma in i situationer i livet där han på sitt sätt, istället för att skipa rätt efter vår logik, så låter han en konflikt vara en helig mark på vilken vi står allihopa. Och när vi ropar till honom: bekräfta våra uppfattningar, så säger han: nej, jag är Herrens hövitsman. Jag är inte ute efter att ni får rätt. Jag är ute efter era hjärtan, att träna dem från allt som finns där, som är orsakad denna värld som jag har skapat, lever i helvetet redan här på jorden. Det är det jag vill komma åt. Låt oss titta på en situation. Konfliktsituation som blev en helig mark. Salomon. Han ber om visdom och Gud ger honom visdom. Han säger: Gud, hur ska jag leda det stora folket? Ingen kan göra det. Han ger honom visdom, eller svarar på hans bön på vilket sätt? Genom att han skriver doktors avhandling? Nej. Han för två kvinnor till honom. Båda födde sitt barn. Ena förlorade sitt barn, dödade det barnet under sömnen. Och under natten, i och med de bodde i samma hus, så skäl det här mamman som tryckte ihjäl sitt barn. Hon skällde levande barnet och säger att det är hennes barn. När mamma till barnet vaknar på morgonen i vedberättelse, så börjar de bråka. Och i och med att de två kan inte komma överens, så går de till kungen. Och kungen har precis bett om visdom. Det ena säger: det är mitt barn. Det andra säger: det är ditt barn, eller mitt barn. Och kungen säger så här: hugg det levande barnet i två delar och ge den ena hälften av den ena och den andra hälften och den andra. Logiskt, eller hur? Om det handlade om en säck potatis. Här får du 50 kilo, här får du 50 kilo. Och goodbye. Men det här är mer än potatis. Det här är ett liv. Då sa den kvinna vars son det levande barnet var till kungen, till hennes hjärta. Hör ni? Till hennes hjärta upprördes inte av habegär till rätt, utan av kärlek till sonen. Hon sa: hör mig Herre, ge henne det levande barnet. Döda det inte. Men den andra sa: må det vara varken mitt eller ditt, hugg det i tu. Jag fattar inte hur en kvinna säger något sånt. Då tog kungen till orda och sa: ni har stått på helig mark. Och hjärtat har uppenbarats. Och han säger, ge henne det levande barnet till den kvinnan som sa, döda inte den. För att hon är dess moder. Syskon, hör mig vad jag säger. Om ledarna genom historien i kristendomen har varit måna om barnet, om Guds församling. Om ledarna har varit måna mer om livet, då skulle vi inte huggit itu Kristi kropp så ofta vi gör. För att vara ärlig, inte för att spela någon stjärna här. När vi jobbade i ett visst land, i ett annat land, och jag var pastor, så kom det till en konflikt mellan mig och äldste kår. De tyckte att jag var för lite av det som de ville att jag skulle vara. Och jag tyckte de var för lite av det som jag ville att de skulle vara. Bäddat för underbar gemenskap, eller hur? Och jag minns en gång när några ungdomar gick förbi mig i den konflikten och sa, Stojan, vi ber för dig. Och jag upplevde att de sa, vi är på din sida. I den stunden ser jag en bibelvers där Paulus säger, vi är som i arena. Och ni vet, det språket använder han från amfiteater i gamla tider, där åskådarna satt ovanpå och tittade på allt som pågick där nere på platån. Säger Paulus, sådana är vi. Änglar tittar på oss och hela andliga världen ser på oss. Och när jag såg den versen, vet ni vad Gud sa till mig? Akta dig hur du pratar. För att varje ord du uttalar blir en anledning antingen till änglar eller till demoner att bli aktiva. Stojan, du står på en helig mark. Jag vill se vad ditt hjärta har i sig. Det hjärtat som är ute efter livet. Det hjärtat som är ute efter att älska. Och jag har sagt förra predikan att man kan aldrig älska på bekostnad av vad kärleken säger. Det vill säga Jesus är kärlek. Jag kan inte älska något som han som är kärleken själv säger att jag inte ska älska. Och ändå är det så att vi måste älska. Mycket mer än att ha begär efter vårt rätt. I Lukas evangeliet kapitel 9, verserna 50-55, så skulle Jesus gå till en by i Samarien och lärjungarna går före honom för att förbereda lite allt. När samariterna hörde att han är på väg till Jerusalem, så sa de nej till gästvänligheten. Och lärjungarna brinner av iver för Jesus. Och de säger, Herre, det är så intressant. Vill du att vi ska påkalla lite, du vet, lite eld från himlen? Herre, du vet att Elia gjorde det, du vet va? Det kan vi ordna här. Det är så intressant, hör på mig. Det är så intressant när lärjungarna i Jesu närvaro tar initiativ. Där står Guds egen son. Om någon ska ta initiativ, det är han, eller hur? Men de tycks vara goda rådgivare. Petrus också var väldigt god rådgivare till Jesus när han sa, när Jesus berättade om sitt lidande, så säger Petrus, aldrig i livet, Herre, du skall icke dö. Och vad säger Jesus? Satan, går bort ifrån mig. Okej. En annan situation. De tyckte att det var rätt, därför de gjorde det här för Herren. Lukas 22, 50-51, Getsemane. De kommer och fängslar Jesus. Petrus drar svärdet, hugger i örat på en av soldaterna. Örat blöder, hänger kanske. Och Petrus tänker, nu har jag gjort något för Herren, halleluja, eller hur? Jesus säger, Nu får det vara nog, människa. Han rör vid örat och helar örat på den som kom för att fängsla honom. Han helar sin fiende. Var han Jesu fiende? Kan människa som Gud har skapat vara hans fiende? Jo, ibland. Men inte så snabbt som vi tror ibland. För det yttersta syftet är frälsningen. Det yttersta syftet. Att människan ska möta Gud och komma till himlen. Det var två bröder som var bröder i Herren och som var till och med släkt. Och en dag blev det för trångt för dem att vara tillsammans. Första Moseboken 13. Men Lot drog med Abram. Som drog upp med Abram hade också får och fekreatur och tält. Och landet räckte inte till för dem så att de kunde bo tillsammans. Till deras ägodelar var för stora för att de skulle kunna bo tillsammans. Och tvister uppstod mellan Abrams och Lots boskapsherdar. Dessutom bodde på den tiden kananéerna och persiärerna där, ja, periséerna där i landet. Då sa Abram till Lot, inte ska det vara någon tvist mellan mig och dig och mellan mina herdar och dina herdar. Vi är ju släkt. Ligger inte hela landet öppet för dig, skilj dig från mig. Vill du åt vänster så går jag åt höger och vill du åt höger så går jag åt vänster. Vi vet att Lot valde det bättre, tyckte han. Han valde det bättre som såg för det fysiska, de fysiska ögon bättre. Sen kom han i en väldigt, väldigt konstig situation. Han bodde i Sodom och Gomorra på grund av sitt val. En dag i kapitel 14 så blev han tillfångatagen med alla sina barn, alla sina ägodelar. Då vers 14, kapitel 14 och 14. Då nu Abram hörde att hans släktning var fången, sa han för sig själv i sitt hjärta, rätt åt honom, i och med att han valde fel. Nu får han lida konsekvensen av sitt val. Tack Herre att du gav mig rätt. Halleluja, amen. Skrattar ni? Får jag fråga en sak? Hur många av oss här har inte reagerat just så när någon som du har varit i konflikt med eller när någon som du inte har hållit med om när det efteråt började gå dåligt för honom eller henne eller dem? En och en halv person. Det där andra som lyfte halva handen, han blev huggen i tu. Eller hur? Ska jag berätta en sak? När vi bodde här för många år sedan, jag jobbade i en annan församling. Och det kom till en konflikt och församlingen splittrades och allt. Och vi var ett gäng bröder som samlades till bastu en gång i veckan. För att bada bastu och trösta varandra och så vidare. Varenda gång när vi kom till bastu och satte oss där, så vibrerade luften av förväntan vem som skulle börja först snacka om gamla sammanhanget. Ja, till sist vågade någon säga, ja, men hur går det för dem? Nej, men det är 50 stycken som han lämnade dem. Ja, men vad sa vi? Och det kändes något gott där i magen, eller hur? Visst hade vi rätt. Sen en dag började vi fatta, trots att jag måste säga ärligt, jag har inte ännu fattat det. För att jag gottas fortfarande ibland. När den som gjorde orätt mot mig och gick fel enligt min uppfattning får halka lite och ramla lite på näsan. Och jag säger, Herre, hjälp honom, men det är bra att han föll. Vad gör Abraham? Han gör det här som jag tror Gud vill att vi ska göra alla. Han lät sina mest beprövade tjänare, sådana som var födda i hans hus, 318 män rycka ut och förföljde fienderna ända till dagen. Han delade sitt folk och överföll dem så om natten med sina tjänare och slog dem och förföljde dem sedan ända till Hoba norr om Damaskus. Och tog tillbaka all godset, sin släkting Lot och hans ägodelar tog han också tillbaka, liksom kvinnorna och de övriga och det övriga folket. En helig mark. Konflikten prövade Abrahams hjärta. Och Abraham bestod provet. På vilket sätt? Att de förblev tillsammans? Nej. Utan att efter att de har skilts så älskade Abraham fortfarande personen som valde fel. Han älskade honom, han kämpade för honom. Det betydde ingenting av deras lilla tvist eller något annat var orsak till att de skildes åt. Hans hjärta prövades. Det där Gud är ute efter. Vi står på helig mark. Därför att hjärtat är Guds tempel. Därför att hjärtat är det enda heliga altaret som Gud känner till. Allt annat är sekundärt. Amen.